Detta är kassett nummer 2 i intervju med Erik Eriksson i Radio Rosen. Och det är idag den 31 juli 1977. Detta är alltså kassett nummer 2, sida nummer 1. Så då fick du arbete 1940, sa du, för...
39 på...
39 för governmentet.
Nej, på utställningen.
Det var utställningen först, ja. Men sen blev det då...
Ja, sen blev det då, jag byggde bostäder sen för armén där, ja. Där. Sen då.
Det var alltså för arméns militärer som...
Ja, militärer, ja.
Och var det i New York eller var någonstans?
Nej, det var ute, långt ute på landet. Det var Fort Dix.
Jaså?
Fort Dix, det var ju det är 90 mil från New York, det amerikanska mil.
Ja, så då fick du ligga eller bo...
Borta då.
Hela tiden, ja.
Ja. Ja. Ja, då körde vi inte 10 timmar och 7 dagar i veckan, det var bara 5, det var också. Men ja. Sen när vi kom in på 42 då, det var då, eller 41 eller 42 då som vi började på att köra 7 dagar i veckan och 10 timmar om dagen. Ja.
Hur tyckte du att det fungerar nu? Alltså, nu hade du varit van med 10 års arbete, en veckas arbete och 3 månaders arbete och så 3 månaders uppehåll. Och...
Ja, det...
Fick du en omställning i kroppen då, så du kunde tåla det där omslaget?
Ja, då när vi var där och jobbade så... Vi jobbade på 39 utställningen så höll de på att prova virke och jobba på Ford-byggningen där. Då fick jag en... Då höll de på att rova virke, för de var, jag på en plattform längre in, då fick jag en regel, den var väl, han var en 4, ja, jag vet inte hur lång den är, en 4-5 meter lång, det var en lång regel. You know.
Det tog bara ifrån?
Ja, det tog bara ifrån då. Tappade de ur den där när de rova virke, så jag fick det rätt i ryggen, ja, den där regeln. Ja, då kom doktorn på jobbet där och då sa han om benen slog ut av och de gick emot varandra så blev du bra, men skulle de gå över så kommer du få men. Det var allt de gjorde. Och då den där firman vi jobbade för, då var det en doktor som var inblandad i firman, så jag gick upp den där doktorn och han sa ju ja, allting var bra. You know. Ja, och så sen när jag började då en gång senare jobba för staten då, så då fick jag ont i ryggen, jag kunde inte köra hem bil, då hade jag en Chrysler, en sån där. Men då låg det ju så till när vi kom in på det där, vi byggde bostäder för armén, där behövde du inte göra någonting om inte du ville.
Fast det var lätt arbete?
Det var, en del gick och gömde sig och inte gjorde någonting. Som var den där John Dahlgren, han var ute i södern där och jobbade han. Uh-huh. Och där halva gick och gömde sig i skogen. Det var drosschaufförer som kom in och de blev snickare. Som rörmarkare, elektrikare och sånt där var det svårt att komma in i fackföreningen, men målare och snickare så var det lättare att komma in i den fackföreningen. Och då när han var där ute och jobbade, John, han var ju ingen snickare, då fick han sätta in lås. Och det är marigt att sätta ihop ett amerikanskt lås. Och då från höger till vänster, man kan ändra om det där när man stänger dörren till höger. Ja. Och skulle det fjärde gå bort, så det är marigt att sätta ihop, det hörs enkelt ut, men det är marigt. Det tog honom 3 dagar att sätta ihop det där låset. Sen var det en finsnickare som kom från Uddevalla. Han var ju möbelsnickare från Sverige, så John sa till lagbasen att han skulle få hans jobb och han skulle lägga golv som... Nej, är det typ på du lär dig, sa han, Jan den här. Så jag tog 3 dagar då och få ihop det där låset.
Då var han fullärd sen i alla fall.
Ja, då blev han. Det är på misstagen du lär dig. Ja, det var lika vad jag jobbade när vi jobbade. En del gjorde ingenting. Det var 2 finnar, vi byggde en teater för för armén där. De stod, och du vet, det var en sån där grupp där uppe då, var den där kameran skulle vara i teatern, när de filmade där och så där. Och då stod de bakom, och om någon skulle komma in där så slog de väl på någonting med en hammare, låtsas. Det var ju såna inspektorer som kom ibland, och de visste ju ingenting. Och då stod de 3 veckor, de gjorde ingenting. Och pengarna, och då tjänade de, vi tjänade $127 i veckan. Det var bra
det
pengar.
Det var bra pengar
det. Det var bra pengar på 42-talet.
Så 7 dagar i veckan, 10 timmar i dagen?
Ja, vi tjänade 127, inte tog de utav skatten heller. Det är en team, så en del, så det var ju en del spänn ju pengarna, så staten ingenting, och ingenting kunde de göra till dem, för de hade ju ingenting.
Så, men hur var maten under den här tiden? Ni hade hushåll för er själva, eller?
Ja, vi åt på restaurang.
På restaurang?
Ja, ja.
Alltså, det var ingen matkocka som är utan...
Ja, när jag var uppe i Geneva och jobbade, jag var syndikalek uppe i Geneva, det är ju en 300 mil upp amerikanska, men det är 300 mil upp i Geneva där Sensons naval base där, den där för flottan där uppe, då står vi i kö på morgonen där, kommer in på restauranten om man skulle ha mat.
Jaha. Ja. Det var många som var, alla var hungriga.
Alla var hungriga.
Men inte på arbete då?
Nej, det var så lätt, det behövde inte göra. Så det var en hälsing, han kom ifrån i Hälsingland, kom ifrån inte så långt upp. Och du vet, den här har aldrig jobbat med några målningar eller någonting i den där hälsingen där. Så han var i New York, jag åkte till New York och sa att han hade inget jobb där nere. Du ska få jobb upp om du kommer upp. Så han fick åka, jag hade en fin Chrysler, han fick åka upp för mig fritt han då. Och jag skaffade en arbete där. Ja, så var det någonting han gjorde. Jag gjorde ett misstag där jag med någonting. Och så gjorde han samma igen, så jag fixade upp det där misstaget jag gjorde igen. Och så gjorde han samma som jag gjorde, så jag sa någonting om honom, så blev han arg på mig. Ja, då vi hade så där på golvet, sådana där lådor där var den varma luften kom igenom. Och där skulle man ha en sån där list runt om där då, som du skulle såga i 45 graders vinkel där, och så skulle ta ut, kopa ut något. Och det kunde han inte med, så han höll på en hel dag där med, runt en sån där låda. Han hade 1000 bitar där som låg på golvet. Ja, han fick samma betalning som jag. Det var huvudsaken nu var där.
Var det inte någon som funderade på att det överhuvudtaget kunde gå på det viset då, eller? Det var ingen som klagade, eller?
Ja, men det var väl så att inte kunde köpa ringar till bilarna. Och inte kunde köpa bilar och ingenting. Och skulle det bli osamt med någon, om de skunde finna ut att du hade en bil och du gjorde någonting till bilen. Så det var ju bäst att hålla sig sams.
Jaha.
Med folk när det är för många. Du vet inte vilken...
Så sämjan var god då?
Sämjan var god. Men inte var det alla som nu jobbar vi.
Ja, det är klart.
Nu jobbar, men ibland så tog vi lite ledigt, men nu, det var inte alla som gjorde.
Hur länge höll det på det viset?
Ja, jag höll på då till 1900, tills jag kom, 43 kom jag in i armén då. Jag höll på ett par tre år höll jag på så där och jobba.
Så blev du inkallad då, i amerikanska armén?
Ja, inkallad i armén då.
Och vad hände då?
Ja, du vet, jag kom in i armén då, där i New York där. Och sen sände de mig in till på Long Island och Camp Upton där, och så var vi där några dagar. Och så sände man in där, så jag var i Airborne, det där som du har sett på TV nu, ja. Airborne, Westoverfield Airborne. Mm. Jag var där, så jag hade min basic träning, men jag hoppade ju aldrig, jag var ju för gammal att hoppa. Och så sen tog de ut dem där då, vet du. Efter 6 veckor så tog de ut och sände mig ner till Richmond, Virginia. Så var vi där. Och så Richmond, Virginia, så vi var i Norfolk och vi var i North Carolina och la mattor för flygplats. Ja. Det gjorde jag korporal på det jobbet.
Ja. Så du vill aldrig åka utomlands
då? Jo, så sen vi var där då så på det var väl på slutet på 43 då eller någonting. Det för, jag vet inte, 40, jag var 43. Då åkte vi till Sydrapsöarna.
Ja.
Ja, så jag var på Nya Guinea.
Asså?
Ja. Och så det var så vi åkte ett tåg då ifrån Richmond, Virginia, det var ett armétåg då när vi kom till Kalifornien. Ja, det var så mycket snö. Jag har aldrig sett så mycket snö i hela mitt liv i bergen då. Ja. Järnvägen gick nedanför bergen, det var snöskydd där. Så vi skojade, det var en officerare, han kom ifrån Kalifornien. Han hette Kessler. Så vi skojade med honom då att han var bra den där officeraren, han var utav dansk börd. Så är det här apelsinerna växer? Och det var ju inga apelsiner som växte där, de växer ju i Los Angeles då, men de växer inte för allt i Kalifornien heller, det var varmt. Ja, då kom vi då till en plats 30 mil utanför San Francisco, där, vad var det han hette, den där plasten, jag glömde bort.
Det
var en 30 mil utanför då. Ja, där kom, där var det mycket folk på den platsen. Och då, vi lämnade, det var 30 mil utanför, då fick vi lämna där och så när vi kom på båten och lämnade så visste ju inte kapten var båten skulle gå någonstans heller. Det var en helikopter som tog ut oss efter två timmar så.
Var ni på väg?
Ja, två timmar ringde de upp helikoptern så han fick öppna sitt sigill då. Det var så hemligt.
Mm.
Det var, vi visste ingenting så de studerade amerikanska pojkarna var vi var. Och så när vi kom långt ut då var solen rätt upp på himlen. Så de började på, de trodde vi skulle åka till Panama för vi hade ju inte mycket, jag har inte haft mycket träning, you know. Mm. Jag har inte varit inne i armén så länge, men då var solen rätt upp, det var konstigt, rätt upp på himlen.
Mm.
Och då vet du när du åker igenom ekvatorn, då blir du döpt. De döper dig när du åker igenom ekvatorn.
Så det gör de?
Ja, du blir döpt på nytt.
Jaha.
En utav officerarna då vet du så hade mustascher, då rakade de utav honom mustascherna på ena sidan. Och du kan inte göra någon motstånd heller för då får du. Och så smörjer de ner det, de har någon smörja som de, åh, det ser ut. Som de gör alla möjliga rakare ting i vägen. Så var det en dansk då, han hade ett stort svärd, ja, han var basen var snickrarna på båten, han, ja, då kom han min, så det var han som döpte dem, den där dansken, en gammal sjöman. Ja, då allt, vi kunde inte kasta en cigarett ut på havet, på dagen, allting fick du slänga, vet, allt avskrädde, ingenting, och då var vi 1900 på en liten båt. Allt avskräd skulle stanna kvar på båten tills det blev mörkt om kvällarna. Då spolade de båten.
Det var för att de inte skulle synas i luften?
Ja, från någon strömmaring som skulle se någonting på vattnet. Så när det blev mörkt så då spolade de ut med allting. Då
var det trångt på båten?
Ja, trångt. Det var. Så då efter två dagar då låg jag på däck, då låg jag under byxorna, jag var ute på däck, jag hade en filt med mig, jag låg på däck hela resan, jag var aldrig min.
Så det var en liten båt då, alltså 1900 man, det var ju rätt så stor naturligtvis.
Nej, det var inte stor för det var, när alla var på däck så det var inte mycket rum.
Mm.
Och då åkte vi i mörker och det var gardiner, vet du, om det var ljus inne naturligtvis, och då hade gardiner då innan du öppnade en dörr och fick stänga då.
Så ni hade inga vapen eller någonting på båten då?
Jo, då, vi hade,
det
vi hade 3.45 kaliber, ja. En till aircraft, det är någon som går på band, ja. Ja, det hade vi. Då så... Och då vet du, så ändrade de kurs då var sjunde minut, för det tog tio minuter och rikta in en torpedo och skjuta ner oss. Ja. Då när vi kom till, det tog oss, då vi åkt i mörker då hela tiden, då kom vi fram där till Nya Guinea i en vik där. Kom vi fram till, då låg det japanska båtar där, med ändan upp, en del olika, you know. Tre båtar låg där inne i viken. Då kom de, då när vi kom då så kom det en sån där stor, så vi fick vatten, de fyllde på vatten, vi fick vatten där. Och så, sen två timmar kom det en båt till, så två till. Timmar till så kom en annan båt, låg där över 6 timmar i viken där. Sen, när vi åkte efter kusten upp då, så då hade vi två jagare, en på sidan, och då var vi tre båtar som gick upp efter kusten och två jagare efter, och så var det flygmaskiner som flög över oss hela tiden. Ja, då kom vi till en plats där en båt gått ner. Där så låg en massa livbälten. Det låg, jag såg ingen båt. Det var bara livbälten. En massa livbälten som låg. Jag förstår inte varför de tog dem på båten igen. De låg där livbälten.
Kanske det har gått hastigt.
Ja, jag vet inte. Låg den. Och så sa de, han har kört på någon...
Mina.
Men han har kört på en sån där rev. Det är väl, är det inte någon berg?
Under vattnet, ja, just
det. Ja, ja. De sa, det var de sa. Så det var bara prästen som gick på den båten. Jag kommer inte ihåg om det var en båt, inte president eller vad man har sånt. Våran båt hette någonting på Käv eller något. Jag glömmer bort lite
grann. Ja, det är gott,
kommer jag ihåg. Ja, så när vi kom fram där då, det är så ligga i papptält på första natten då, ett tält där då, kom fram där den Nya Guinea där då såg jag ormar, de var väl en meter långa och kröp på vägen. Jag tyckte det var lite kusligt att ligga där. Så jag var bort och fick några träbitar så jag la sig. Jag skulle inte precis ligga på marken på den där natten.
Det var lite annorlunda då?
Ja. Då de där infödingarna där, förstår du, de band det rent. De band det rent så mellan fötterna. Och de gick upp de där kokonetträna. Lika fort som en skulle ha telefonskor. Den här skor. De var duktiga och duktiga. De var duktiga i vattnet och simma de där infödingarna. Ja. Ja, jag mötte en kväll så mötte jag, var en 50 stycken pojkar. Jag mötte dem i urskogen. Det var alldeles ensam då. Och då ville alla, då hade de haft missionärer där.
Så du kunde lite engelska då?
Ja, det var inte mycket. Det var några ord de kunde. Då mötte jag dem där, då alla ville prova min mössa. Du vet vad det var i nu, så jag inte ville ha den, men de kunde ha varit lusiga också. Men vet, jag hade ju doktor i armén, så jag var inte rädd om jag blev lus. Vi hade ju allting i armén, så jag var inte rädd för något sånt. Alla provade min mössa och de ville ha något att titta. Och de tyckte de var så, de tänkte hela världen om en mössa, de bara, och då hade de bara ett skynke runt om. Ja, ett skynke.
Så det var lite annorlunda kulturen i det,
ja. Ja, ja.
Och japanerna hade inte varit på Nya Guinea då?
Jo, då hade de 5 000 då som låg där
Japanerna?
Ja, jag hade 5000 japaner som de har tagit, så vi kom alla, det hade varit slaget, så du kunde ju plocka upp, du kunde plocka upp börsor och ammunition vad du ville. Ja,
alltså de var fångar då i...
Nej, de var inte fångar, de var inte tagit dem än.
Nej.
De var, men de kunde inte komma ut, de var instängda.
Instängda?
Ja, instängda. Inte komma ut, jag var instängd.
Kom du med i striderna?
Nej, jag var inte.
Inte utan du var med i upprensnings...
Ja.
Ja.
Vi fick jobba hårt ibland.
Alltså,
ja, jag fick jobba hårt. Det var ju långa timmar ibland med allting. Så det, ja.
Och maten hann väl kanske inte fram?
Dålig mat.
Dålig
fan,
mat,
ja. Det var det dåligaste.
För det hann väl inte med lika fort som ni rökte fram kanske?
Nej. Det var dålig mat, ja, fan. Och du vet att...
Magsjuka och sånt också kanske?
Du vet att... Vi var tränade dålig mat. Aha. När vi var i Amerika så fick vi inte kött på 3 veckor ibland.
Mm.
Och då sa de att armén fick allting.
Ni fick leva på ris då kanske?
Sån där kolslå och sånt där.
Blanda ihop.
Ja, blanda ihop.
Men blir det inte mycket magsjuka och sånt på det?
Jo, det är det. Ja, det är det. Så
det var en stor grej när det blev... Blåst av hela konflikten
naturligtvis.
Så hur länge var du
nere? Jag var inte där nere än ett halvår, jag blev sjuk.
Jaså?
Ja, det var min... Jag hade något fel. Jag gick tillbaks flera. Rätt vad det var så fick jag något anfall. Det var någonting som skulle brista inne. Det var någonting som... Jag visste inte vad det var.
Nej.
Så då fick jag lägga mig ner och vila. En gång så var det snö på marken och jag la mig ner. Det var någonting som kom och jag gick aldrig till en doktor. Jag trodde det var någonting, jag hade det i flera år.
Jag ser det när du växte upp eller?
Ja, jag går tillbaka som när jag först kom till Amerika.
Jaha.
Så då var det någonting, jag kunde vara blind här, men det var någonting som gjorde ont och så. Sen blev jag sjuk och de kunde inte finna ut vad det var. Ja, så i alla fall så förlorade jag mycket vikt och jag vägde en 215 pund, 213 innan jag kom in i armén. Och jag gick ner till 168 eller någonting. Ja, och då vet du så, vi åkte hem då, så jag fick åka hem med en sån där båt då, som det var sjuka då, ja. Och så sen fick jag ett anfall till på båten då. Jag åt inte på en 3 dagar, kunde inte äta någonting. Och jag var så ont i kroppen och då låg jag på en dunk, vet du, ovanpå där. Och när de kom till mig och de skulle ta på mig, vet du, så bara slog jag med armarna. De fick, jag var sår överallt. Ja, så var det, och vet, de var konstiga också de där armégubbarna, ja. Och då jag var ju kraftig, så doktorerna, you know, jag var annars i någon kraftig deg, vet du, you know. Ja, så i alla fall så kom det en doktor, det var en judedoktor. Det var som om de skulle vara lite bättre judedoktor när de talade med armén än andra doktorer. De var så stora på sig. Ja. Så han tog fingret och slog till här för det fingret och det gjorde ont. Och indirekt på operationsbordet med mig. Och då sa han sa med sergeant, då hade han inte tagit den där kvällen, då hade han dött.
Du har blindtarmen alltså?
Ja, blindtarmen. Och då har jag haft den i fler.
Så du åkte tillbaka till Amerika då?
Ja, så kom jag tillbaka till Amerika.
Och sen började du aldrig åka in igen utan du var...
Nej, jag kom inte ut igen. Alltså. Sen var jag på lasarettet lite grann då, så var jag i Atlantic City, så jag var där i 21 dagar. Sen kom jag till Fort Dix och sen där, vet du, och då var jag i Fort Dix och då hade jag 3 tyska fångar där, så jag Jag var ju korporal, vet du, så jag fick den uppfattningen. Jag fick, det var liksom bas, jag var bas över den. Jag behövde ju inte göra någonting med det. Det var ju så långsamt i armén, så jag jobbade. Jag var intresserad i snickeri, så jag jobbade. Ja. Lika som de andra. Jag behövde ju inte göra någonting. Och så hade jag två amerikaner där. Så jag hade han har varit här i Rättvik, en utav dem, George Hammers. Han var född av ryska föräldrar när han var född en del. Så när han kom till Fort Dix och så frågade jag honom, var kommer du ifrån, sa han åt mig. Och då fick de inte tala om var de kom ifrån heller, så liksom, ja. Rättvik, sa han. Sen sa han inte någon mer, ja, men jag är född där, jag är Rättvik, sa jag. Så han var med han med i åttonde aircorn och bombade Tyskland. Mm. Och så var det något fel då på, den blev skjuten. Mm. Så de läckte olja. Så kaptenen ringde upp då, han hade en god pallet, så han ringde upp då att det var fel att de skulle ta ett tag för Sverige. Så när han kom över Danmark, då öppnade de eld på, över dem där, och sen kom de till Sverige och de öppnade eld, och det var överallt. Men han hade en god flygare som klarade upp saken, så han var här i Rättvik då. Men, så kom han dit på den här kampen där han. Så han var intresserad i snickeri också. Men så sen kom det en svensk. Han kommer från Jämstaden. Han har varit 4 år, han var född i Amerika. Han var 4 år i armén, men han har aldrig fått någonting. Han ville inte göra någonting. Och det, jag brydde mig inte om de jobbar eller någonting. De fiska fångarna, de var bra att jobba. Jag var snäll emot dem, de fick cigaretter att ta med, och jag var inte omöjlig.
Kunde de engelska då, eller?
Ja, en kunde lite grann, och då sa han så där att de var ju magra, vet. En pojke var bara 18 år, han var ju så, vet, han var väl rätt pojken också, ja. Och då vet, den där som var äldre, han var 50 års åldern, han, då sa han att Göring, sa han var tjock, han sa han. Titta vad vi är nu, sa han. Ja.
Ja. Så i alla fall efter krigets slut, då kom du tillbaka till New York?
Ja, kom jag tillbaka till New York, ja.
Och då fick du arbete inom snickeribranschen?
Ja, då fick jag arbete där då, så i snickar.
Det var inte svårt att få arbete?
Nej, det var lätt. Jag hade lätt.
Under hela tiden nu som du har varit i Amerika, fackföreningar till exempel, när kom du först i kontakt med dem nu då, eller?
I Amerika menar du? Ja, det var, jag kunde ju inte införa trolle, jag måste ju gå in i fackföreningen.
Det var fackföreningen då?
Ja. Men
de var noga med det, att du skulle...
Men det var krokiga fackföreningen i Amerika, det får jag medge.
Alltså det var det?
Ja, det var det. Du vet, de sköt ju en murarbas där, en fackföreningsbas i Long Island. Och de skulle ha skjutit allihop.
Nej.
Du ska tänka, det var en svensk i New York och de påstod att han var miljonär. Han kom ifrån Tjön, Charlie Hansson. Carl Hansson. Ja. Och han var ju miljonär. Man kan väl inte bli miljonär för då. Man kan ju tjäna 1 miljon i Amerika. Nu jag tjänar över miljonen.
Var han murarbas eller var han?
Han var snickarbas.
Snickarbas?
Ja. Då fick de mutor utav, till exempel när det var dåliga tider, då vet du. De byggde ett stort projekt där jag kommer inte ihåg vad det hette uppe i Bronx, det där. Det var i Bronx det, men jag undrar om det inte var Västgäster. Det var inte Västgäster det här, men de kallade det på något sånt. Det var ett stort projekt. Ja, då jobbade de där, då skulle betalningen vara 11.20 tror jag den tid. Ja, då fick de, då jobbade de för 8 dollar, ja, det var före kriget, det jag vill säga, de dåliga tiderna, vet du vad, ja, 8 dollar där. Och en annan kunde inte få ett jobb där. Då betalade de mutor. Ja. Ja, de tog mutor.
Så de köpte sig arbete då?
Liksom jag hörde att vad jag jobbade, där var det en som hette, han var svensk-norsk. Han hette Börne Jansson. Jag hört förut att man skulle ha tagit mutor, och så var det en engelsk där också. Som han var inne där i 20 år, han hade tagit mutor. Så min byggmästare jag jobbade för, där ute i New Jersey, han var svensk-finne. Där jag jobbade för en svensk-finne, han var byggmästare. Så jag hade $2 mer om dagen än fackföreningen. Och då betalade han ut $25 för varje hus han byggde. Till den här fackföreningen.
Detta är kassett nummer 2, sida nummer 2. Intervju med Erik Eriksson och Roger Åsen, och det är idag den 31 juli 1979. Men fanns det... Det var väl det att det var så stort allting. Det var vidlyftigt område de arbetade på, så det var svårt att kontrollera just detta väl.
Ja, det var inte det, men du förstår att om jag till exempel skulle ha gått och anmält den här, om jag har vittnen då, så kan han ha gjort fast den här och anmält, han tog mutor den här då, vill säga. Då har inte jag fått mina krav fram då. Då har jag blivit svartlistad, jag har aldrig fått ett arbete.
Och det har gått till alla arbetsgivare då?
Det har gått, då har man ringt upp någon fackförening i New York. Jag var då vet du, och sagt till den, ta inte den där mannen, då har jag fått svult ihjäl.
Så det var ju oskriven lag, alltså att du skulle hålla käft?
Ja, du fick bara... du fick bara gnälla för dig själv i bänkarna.
Men det var murar och snickare nu. Hur var det till exempel med målare?
Målare var likadant. Men järnarbetarna var mer amerikanare.
Det var mer amerikanare,
vet du. De höll ihop bättre. Så järnarbetarna höll ihop bättre.
Så det gick inte med mutsystemet idag?
Nej, inte där inte.
Du kände inga svenskar som var järnarbetare?
Ja,
som jobbar på skyskrapan, alltså vid stora?
Och det kunde inte komma in jag kunde ha blivit du kunde inte komma in, det var far och son att komma in och bli järnarbetare.
Det var ironworkers det?
Ja, ironworkers. Och jag vet inte, jag hade tumme en gång, så kunde jag komma in och i Stamford, Connecticut, när jag började jobba i ett år snickare. Men då, jag kunde inte ta höjden och gå på...
Det var hårt arbete det?
Ja, att gå på bjälkarna så det var många järnarbetare också som inte kunde ta höjden.
Det var det?
Det var de där indianerna var ju bäst.
Alltså de var...
Ja, de var bäst. Så när de byggde Empire State-bildning, så en del de gick in och tog en 5-6 groggar innan de gick upp så högt.
Ja, och det gick bra?
Ja, det var lika med mig ibland när jag var på svåra jobb, så tog jag med några krökar, så då gjorde mig ingenting. Så jag fick vara på kanten och jobba på de där 31.
Men det gjorde inte det, alltså du blev lite mer
laxam? Nej.
Du hade förstånd och...
Ja. Jag gick vad som helst, men... Jag tyckte inte om att vara
på kanten för högt.
För då var jag försiktig och jobbade. Så jag kunde inte slita och jobba som jag skulle när jag var på marken.
Men sen in i fabriker och sånt nu, alltså, det var ju många svenskar som aldrig... De fick stanna kvar i löpande band, så att säga. Det var det väl fackföreningsanslutna då, eller? De var med i facket.
Ja, jag vet inte mycket om fabriken. Det enda fabriken, jag var på Ford och jobbade. Jag var på Ford och jobbade innan jag reste hem då. Jag reste hem på 71, va? Då var jag på Ford och jobbade. 70, då var jag på Ford. Jag fick arbete från lokalen då. Det var inte mycket jobb, you know, små jobb här och där. Så jag fick jobb. Då skulle jag bli som det är millwright. De kallar millwright. Du sätter maskinerna, vet du, och väger upp dem och så där. jag tyckte att det skulle inte tillhöra snickrar, men det gjorde det i alla fall. Ja, ja, det var jag och jobbade och det, så jag tjänade 350 dollar i veckan. Vi jobbade övertid där, i 3 veckor där, och så fjärde veckan så blev det slut på jobbet då. Och så gick jag till fackföreningen igen, så sände de upp mig till en annan firma. Och då var jag och jobbade från 7 på morgonen till 7 på kvällen. Och så jobbade jag en söndag och lördag. Och så på måndag var det färdigt då. Ja, så var det. Och då tjänade jag 800 dollar. Övertid.
Och det var det sista jobbet i Amerika?
Ja, det var en av de sista jobben jag hade, men jag tjänade 800, så slapp jag.
Så, men innan dess så hade du naturligtvis, du är gift 1947, ja, eller?
Ja, ja.
48. Ja. Och det var min svensk flicka som du har träffat, ja.
Ja, ja.
Och det är hon som inte sitter så långt härifrån.
Ja, ja.
Men att du 1970 du beslutade för att åka hem, alltså då hade du ju familj och du hade barn i Amerika.
Ja, ja, ja.
Ja. Då var ni fast beslutna över att ni skulle bosätta er i Sverige.
Ja, jag var hem på 55 också.
Jaså?
Ja, 55 hela familjen.
Ja.
Så var jag hem och vända, så jag jobbade 11 månader i Stockholm då.
Jaha, och ja. Du var fast besluten för att stanna då kanske?
54 ja. 11 månader jobbade, tog jag jobb i Stockholm, men jag tyckte det var modigt att jobba här. Jag kände mig som... Jag låg i Amerika, låg jag mer på toppen, förstår jag, visste mina grejer mer, och förstår vad jag menar?
Var verktygen annorlunda här, tycker du?
Nej, jag hade mina verktyg från Amerika, nej, det var inget fel med verktygen, men systemet de jobbade, det var lättare att jobba i Amerika, tyckte jag, för när du jobbade där så var allting mer specialiserat, jobbarna var specialiserade där, för att du gjorde en sak, vill säga, hela tiden på byggena då, om du jobbar på formarbeten, utan villor, det gjorde ju lite
vad som helst.
Ja, vad som helst, men om du jobbar på formarbetet till exempel, då gjorde du bara en sak hela vägen upp det. Men här, och där har du ju en lagbas i Amerika som sa till vad du skulle göra, vad han ville när du skulle ha det. Men när jag var hemma i Sverige den tiden, alla hade ritningarna här och de krånglade och vet att det blev ingenting, det där, mera kockar, sämre soppa.
Du tror det?
Ja, det...
Påpekade du det när du kom hem nu till Stockholm då?
Ja, det vet man, kunde ju inte säga någonting här, vet du, om...
Du hängde med då, så att säga.
Hängde med. Så det var... Du vet, de tyckte ju inte om Amerika här heller, vet du. Här.
Det är då när du kom hem nu, då var det väldigt motigt och...
Nej.
Så. 54,
ja. Och så sen så åkte jag tillbaka igen. Och så 63.
Nej, 64 kom jag hem.
Så 64 kom jag hem och då jobbade jag i Märsta i 11 månader.
Då gick det utanför Stockholm.
Ja, då gick det inte någon längre än 11 månader en gång heller. Och så tillbaka igen.
Okay.
Och så sen så tog jag en blixtvisit.
Fick du lätt arbete när du kom hem då? Jag menar, var det lätt att få arbete?
Ja, det var lätt att få jobb. Vem som helst kunde få jobb här i Sverige. Det stod ju i tidningen.
Nej, du menar i Sverige?
I Sverige var det lätt.
Det var det.
Ja. Men för varje gång jag kom hem och kom tillbaka till Amerika, då skulle de inte släppa in mig i fackföreningen. Då var de arga där. Ja, då vet du, och de var ju lite kitsliga.
Hade du inte betalt avgiften under tiden du var
borta? Nej, jag tog flyttning.
Flyttning?
Ja. Och du vet, de var... Folk... var lite kitsliga på svenskar.
Alltså var det?
Ja, innan snickarjobbet så var de lite kitsliga, för de var bra att jobba, vet du, svenskar.
Och så vill inte ha den här rösten.
Nej, vet du att...
Så du var med i Carpenters Union då?
Ja, jag var i snickarjunen hela mitt liv, ja.
Ja. Så det var ingen fördel att vara en bra arbetare, så att säga, för att laget ville inte gärna ha in en sån som...
Barn då, menar du?
I Amerika.
Nej, det var inte alldeles, vet du... Du jobbar för hårt, då blir de andra avundsjuka då, vet du. Som när vi jobbar i New York, en del negrar, vet du, och de var så...
Alltså då?
Så jag jobbade för en firma, italienare, det var bra, en del italienare jobb. Det var inte alla italienare, det var bra.
En del var bra?
Ja, en del var väldigt bra italienare. Det var inget fel på jag jobbade för mycket italienare som har varit snälla.
Jaha.
Ja då.
Som har varit som basen menar du? Eller?
Ja.
I basen?
Ja, en italienare var nästan bättre än en svensk.
Jaha.
Att jobba för.
Ja.
Ja.
Så det har...
Ja, de
du lärde känna en hel del då,
ja,
tyskar och iländare och negler och...
Ja, judar.
Men du hade aldrig någon neger som förman?
Jo, en gång.
Jaså?
Det, det var en affär i Hackensack, det var något specialarbete.
Det var ju Jersey, ja.
Ja, det var Jersey, det var något specialarbete, det var någon firma som hade, jag kommer inte ihåg hur det var nu, det var någon firma som hade, jag glömmer bort allting. Då var det en som, det var bara ett arbete som räckte någon månad här. Så jag var bara jag som var där och jobbade med den där svartningen. Och då, han gick från plats till plats.
Ja. Så han talade om för dig vad han ville ha gjort? Och...
Ja, och så sen hade du fruntimmer i Amerika också som är utbildad snickare. Men de har någon slags specialjobb. Och då... Den här fruntimmet, de var gift, det var man och hustru då. Och så hade de egen flygplan. Så när jag bodde i Hackensack då, så kom de dit med flygplanet, så hyrde de en bil där och tog grejerna i. Då var de och monterade in sådana bänkar i skolan, var du har gymnastik. Sådana bänkar som du skjuter in, som de kommer ju inte mer än en meter, en och en halv meter ut, och så blir det att sitta på.
För basketball games.
Ja, sånt där. Wow. Ja, då var det ett fruntimmer, så jag jobbade kompis med det fruntimmer, då var det så små skruvar och jag hade så stora händer, så jag hade svårt att få in de där skruvarna, jag vet. Hon hade små händer som var bättre att jobba. Men de måste ju ta oss och ha så många personer där att jobba.
Så du har flera på det där varje
då? Ja, jag hade det där fruntimmer där, det kompis, ja.
Och så bodde du uppe i Bergenfield också i New York?
Ja, bodde där också.
Hur många år?
Hur visste du det?
Ja, du nämnde det för mig.
Jag nämnde Bergenfield. Ja, jag bodde där också. Ja.
Ja, hur länge då?
Ja.
Hur bodde du i New Jersey hela tiden?
Ja, vi bodde...
Alltså hela tiden som du var gift och du bodde i New Jersey?
Ja.
Och så... du fick pojken. Ja.
Jaha. Ja. Så då ambulerade du mellan Bergenfield och Hackensack och Dover och East Orange och...
Nej, det var ett annat. Jag fick bara vara i Bergen County och jobba.
Alltså i Bergen County?
Bergen County. Men då ibland om det var något jobb så...
Ja, men Hackensack, det låg väl i Dover County?
Nej,
inte?
Det låg i Bergen County.
Är det?
Ja. Persäk, vet du, det är flyg... rights, vad de har för gör, testar flygmaskiner.
Ja,
det ligger ju i Bergen County också.
Ja,
det ligger på... Pasek, det vet du, alldeles på gränsen,
ja, just det, ja.
På gränsen till Pasek.
Ja. Så där hade du, eller New Jersey var lite bra, en bra stat att bo i, eller?
Ja, det var...
Hade de hårda lagar emot olika förordningar och sånt, eller?
Det var ju lika där också, vet du, att de påstod att de betalade $50 en del, vet du, för att få ett bra jobb.
Ja.
Så innan jag reste hem då, jag blev ju skadad så då innan jag reste hem då, så var det ett jobb som skulle gå i 4 år och jag kom på det jobbet, jag aldrig kom hem kanske. Och då den där som skulle vara första man från fackföreningen, de kallar honom shop steward, det är någon steward då, som ska se till, vet du, att allting...
Löper
som alla till.
Men han är en viktig person, den här en
viktig person. Ja, då sa han så till mig, sa han, kan du ge mig $200? Det skulle vara skoj det. Men jag tror han menar allvar.
Jaha.
$200.
Så han fixar...
Ja, du vet, det var 4 års arbete det, och jag tjänar på om jag har gett en två, men det har jag aldrig gett. Vad de kommit på med det, och jag har gett en 200, då kunde han gått och anmält mig, och så har jag åkt för det också.
Jaha.
Ja. Men om jag skulle ha tagit chansen då, gett en 200, då hade jag haft arbete i...
Alltså, det kommer inte att lita på den där Stuart, de kan ju fortsätta säga att du får betala mer, annars så...
Jag har aldrig betalat någonting. Jag har aldrig betalat ett öre till en. Jag hade jag jobbade för de där basarna. Jag hade $2 mer om dagen. Jag hade mer än fackföreningen. Så. Ja, då vet du, så gjorde de en lag då, vet du, så han fick ju bara hyra hälften också till basen.
Ja.
Ja. Hälften skulle komma från fackföreningen. Hälften. Så jag hade aldrig någon vidare... jag hade ingen vidare chans med de där, för jag fick jobb utav basarna själv.
Jaha, så du behövde aldrig gå igenom
det? Fackföreningen. Så de tyckte väl inte om mig heller, de där fackföreningsmännen, för att det inte gick dit då, vet du. Förstår du vad jag menar?
Men var de inte ute på jobben och kontrollerade och talade med?
Jo, de var ute på jobben, men ser du, basen ville inte ha de där gubbarna som kom ifrån fackföreningen. Det var både bra och dåliga gubbar där. Jaha. Man kunde få in som inte... producerar någonting också.
Så han såg helst att han kunde välja dem själv?
Välja dem själv då, vet du. Ja.
Du hade inte aldrig för dig själv någon gång? Alltså, hade
nej. Jag gjorde en arbete extra, hade pojken och byggde något garage för någon. Och
ja, så
det var extra disk, då tog jag pojken med mig någon lördag och så byggde jag. Han ville tjäna lite extra när han gick i skolan. Jaha. Pojken, han hade en Chevrolet där, vet du, en sån där 325 som han fick utav systern. En ny bil när han gick i skolan.
Jaha. Hur, alltså om vi går ifrån arbetssidan nu och tar din fritid, tillhör ni några föreningar och sånt?
Ja, jag tillhörde Vasakåren en gång i Stanford, Connecticut, men sen var det, när jag kom ifrån armén, då var det en svensk, det var en skåning där han ville jag skulle gå in i frimurarföreningen.
Ja.
Jag var bra att jobba, du vet, jag behövde inte tillhöra någon förening och få jobb.
Hjälpte det om du tillhörde en förening?
Ja, du vet, de hade en Skandia då, den där som var i fackföreningen, Olsson, det var en värmlänning då som inte var högt, det var han som var högsta toppen, det var ju 10-12 olika föreningar där i New York. Och så var det en värmlänning som hette Olsson, och han tillhör ju den där Skandia uppe i svensk. Ja, då fick de företräde till jobb då som
tyckte.
Ja, det skulle ju inte gå den vägen, men det gick ju.
Du sa att i Boston, om du var lutheran eller republikan, så fick du arbete. Ja, du hade ju hört förut. Lutheran och republikan.
Lutheran.
Ja, och republikan.
Ja.
Ja, du vet, jag tyckte det var säkert arbete, och det var en byggmästare som var det naturligtvis.
Du vet, om jag jobbar för en katolsk bas nu, vet
ja.
Du? Ja. Om inte jag var ett stråvassare än en katolik som var där, han visste ju direkt att jag var inte en katolik naturligtvis.
Det kände han till.
Ja, de luktar varandra katolikerna. Då måste jag vara ett stråvassare, då kunde jag vara och jobba länge, jag vet du. Var han bättre än jag, då fick han stanna kvar. Eller var vi jämställda, så fick han vara kvar och jag fick gå.
Ja.
Så jag skulle vara ett stråvassare för att hålla jobbet.
Du fick visa alltså distansen där.
Ja, vi visade det då.
Men till exempel republikaner och demokrater hade ingen betydelse på arbetena?
Nej. De språkar aldrig politik på jobbet.
För det skiftar upp på...
Ja, jag hörde aldrig någon prata politik.
Inte det?
Inte någon politik på jobben.
Ja, men religion då, spelar det så stor roll? Alltså, nu...
Ja, det är katolikerna det var.
Alltså de var hårda på det att...
Ja, fy fan.
Men judarna nu till exempel, de bryr sig aldrig om du...
Nej, det var bara pengar det. Judarna kom jag bra överens om.
Jaså?
Ja. Jag var i New Jersey, då var jag i New York fackföreningen, men när de kom till New York så jag var bra att slita också. Slita och jobba. Då när vi kom dit, då var det polacker och tyskar och irländare ute som var födda i Amerika då. Och de var ju kitsliga på svenska. Så, ja. Och då kom den där judebasen, han har kommit från Ryssland, stor. Han var mycket större än Lasse, stor förstås. Då sa han, om alla kom som Eriksson så hade han inga bekymmer. Och det tyckte de inte om. De där herrarna som är där ute. Ja.
Men vad förekom då på arbetsplatsen till exempel om du ville visa att du var lite snabbare och bättre och tryckte på hårdare? Hur visade de andra arbetarna sin motvilja till detta?
Ja, du vet att det är ju så att en del har bättre förmågor än en annan att få fram saker.
Flyta ut.
Ja, flyta ut. Ja. Vet du. Och en del vill inte...
Det fanns en del som maskade helt enkelt.
Det fanns en del som maskade också då. Ja. Vi hade ju aldrig någon kord eller någonting.
Men hur försökte de att göra livet surt för den som verkligen ville arbeta?
Ja, det vet du. När du kom in och skulle äta då, vet du, så kunde de kosta några ord då, vet du. Sådär, vet du.
För att göra det lite grann obekvämt.
Ja, obekvämt då, vet du. Det var ju så där, vet du.
Men du blev inte svarig skyldig som du heter, utan du bara...
Ja, jag svarade väl tillbaks.
Jaså, du...
Ja, svara tillbaks då naturligtvis.
Ja. Och då blir det tyst?
Ja, det är olika gånger jag fick du tala, ibland fick du tiga och det var ju olika.
Det berodde hur många de andra var naturligtvis.
Ja, ja. Ja.
Så det har inte alltid varit lätt?
Nej, det var det inte. Det var inte. Det var liksom att du var inte, när du kom på en ny plats där också, så där, du var inte accepterad då, vet du, du kom en ny.
Sitta för sig själv och äta lunch till exempel då?
Ja, det var inte accepterat då, vet du.
Det tog en tid innan...
Ja, innan du kunde komma in med.
Ja. Så de mätte upp dig så att säga på varje ny arbetsplats?
Ja, ja.
Och det gick för dig?
Ja. Ja, det finns ju en del förmågor, det finns en del som inte kan få fram något arbete. Ja. Ja, det var en mjölkman där då som, han var svensk i början till det. Han hade eget hus och... Jag hade inget eget hus där. Då kom man in då, så de kallade dem för krigssnickare som kom in då när vi byggde bostäder för armén. Så vi brukar gå och handla det till början till. Då har inte arbetat mer än 15 veckor på ett helt år. Så jag var inte någon vidare snickare. Och då skulle jag ha 17 veckor innan jag får pengar från arbetskassan då. 17 veckor i början till det. Så han fick inget understöd.
Så han...
Ja, han fick inget.
Han var utslagen?
Han var utslagen då, vet du. Ja, han var rätt så gammal.
Men nu... Detta går arbetslös så långa tider. Alltså, du har ju haft den här förmågan att... När det har blivit arbete så har du hoppat in med liv och lust att säga för att få arbete.
Ja, men det, jag ska säga det. Det var svårt att börja på att jobba när du har gått in.
Kändes det hårt att börja på?
Det kändes hårt. Det kändes som du ville sluta och ge upp. Inte jobba någon mer. För pengarna kom ju in i alla fall. Jag menar, det kändes, vet du, jag hade den känslan då när jag började jobba, vet du, att ja, jag får ju hjälp, det går ju utanför att jobba. Du har den känslan om du har gått en lång tid. Men den måste du ju övervinna. Men jag hade den känslan, så jag tänkte nej, inte kan jag väl gå och sluta jobb. You know? Men du fick, det var någonting som låg. Så därför det är en del personer som aldrig vill inte jobba. Så du måste slåss med den känslan.
Så nu till exempel, du har flyttat hem till Sverige nu, alltså här förekommer ju en fantastisk arbetslöshet.
Ja.
Vad tror du om dessa nu som går ifrån 16 år och fram till 20 utan arbete och får bara ersättning 160 kronor om dagen som du är?
Nej, inte bra.
Tror du att det är hälsosamt?
Nej, det är inte bra.
Det blir svårt att lära dem arbeta.
För jag försökte i Amerika, så jag diskade också. Jag försökte att få ett jobb. Jag tog vilket jobb som helst.
Ja.
Men det fanns ju inte. Jag tagit vilket jobb som helst. I Amerika, ja. För när jag jobbade då i New York där, vet du, i Broadway där, ibland så tog jag upp sand, ibland gjorde jag snickeri, någonting, och jag tog upp sand för murarna, för det måste gå efter, det fick inte gå på kontorstid, och öppna de där dörrarna, vet du. Det var dörrar som du svingde, som du gjorde, där du skulle klämma ihop och skulle ta upp sand och du skulle ta upp sådana här gipsplatser som de murade upp i, och det var allt möjligt, och det var virke som vi sätta upp och allt möjligt.
Du provar även bli på våra hub carrier?
Ja, jag gjorde det också.
Ja, för då hade vi ju bara, jag tillhörde inte fackföreningen då, jag var 75 cent i timmen hörde jag. Ja, då gick jag där i Broadway, ja, och jobbade i Broadway där och banken upp där jobbade vi där. Jag gick min overalls in på lördag kväll ibland och jobbade och tog upp det. Jag kände mig den lyckligaste person i hela världen när jag fick de där byxorna, ja, först om jag kom och sköt en skottkärra där på Broadway. För jag hade jobb. Jag kände mig lycklig. Så jag menar, jag skämdes inte för att jag hade en skottkärra inte. Jag kände mig stor. Jag har jobb. 75 cent i timmen. För jag tyckte om att jobba.
Ja. Men nu idag är det inte den känslan hos folk?
Nej, den är inte den känslan idag.
Och det är farligt om det går för långt, alltså om det inte förekommer att du får arbete.
Du, jag grävde ett dike från här, 60, med det där, ner till lagorn, för elektriskan.
Ja.
Jag grävde ett dike från källan som skojar med mig här, för de tar ju grävskopor för någonting här.
Ja.
Ja. Och jag grävde slagledningen när pojken var hemma, då grävde jag upp den i en 30 meter. Och nu, sen blev det fel igen, så jag fick hitta en grävskopa då. Där. Och jag tycker om att gräva diket. Snickeri tycker jag inte om dem, Eva.
Inte
det? Nej, men till gräva i diket tycker jag, för det som man sa, det du behöver ingen förstånd. Och, ja, det du får lite förstånd att gräva i diket och så, ja. Du gör det rätt. Ja, min far var ju så gammal.
Ja.
Min far var ju så gammal så jag fick ju börja på att köra här, så jag kunde inte gå in på någon idrott här i Amerika. Eller i Sverige här. Jag åkte ju. Och, så jag hade ju bara några gamla dåliga skidor, men när jag var som ung pojke, jag var en 7-åring, då var vi nere i några backar som vi kallar Tyllbackarna här nere. Och där är det ganska stup där nere, och där var vi duktiga, då hade vi bara några dåliga skidor på oss, och vi hade inga binslen, för om jag ramlade och haft binslen, då har vi brutit skidorna, då har vi inte fått några mera skidor igen. Så jag var intresserad av att åka skidor, men jag hade så dåliga skidor och så fick jag jobba hårt här på farmen.
Så det
blir ingen tid till det där, för far var ju så gammal. Ja.
Han hade inte varit skidhjälpare när han var ung pojke?
Min pappa? Nej, det minns jag inte.
Utan det var...
Ja.
Känner du inte till det?
Ja.
Men sen då när du kom till Amerika och fick lite mellanperiod så att säga, med dåligt arbete och...
Ja, då höll vi på, jag och en från Östergötland, så han hade, eller var det väst, jag vet inte om det var Östergötland, Västergötland här kom ifrån, då höll vi på där och grejade och boxade, jag och han, och hade handskar. Han var bra den här, han var mycket bättre än jag den här pojken.
Så?
Jag mera knuffade jag när jag skulle boxa. Så var jag intresserad och jag ville gå in i ringen. Så det var en som skulle hjälpa mig då. Ja. En gång kom det en gubbe, han skulle hjälpa mig in. Men det var ju så dåliga tider så man hade ju ingenting.
Det var under 30-talet det?
Det var under 30-talet det. Ja.
Men du var nere på Stillman Junior?
Nej, jag var inte, jag var där och tittade bara så jag...
Men du tränade inte det?
Nej, jag tränade ingenting där. Vi tränade, jag och han höll på att boxa så den här, och vi hade boxhandskar.
Ja. Det var så det mellanspel så att säga,
ja,
ja. Minna ut någonting då?
Ja, ja. Mm. För det var ju en dröm då att man skulle tjäna pengar och hem till Sverige inom 5 år. Det var ju när man lämnade, man skulle inte vara där mer än 5 år.
Du hade den förebilden?
Ja, jag hade den förebilden då, vet du. Ja. Ja.
Men det var inte många som kunde få det verkligt. De fick stanna mer än 5 år, de flesta väl?
Ja, det var en del. Som till exempel då på 32-talet
Så då, de där göteborgarna då, vet du, de gick, då kunde man gå ner på båtarna och titta, in på båtarna och titta. Ja, då gick de och gömde sig när båten la ut då. Ja, och så hade de någon kamrat typ, som hjälpte dem då till att gömma sig på båten där, och då åkte de hem till Sverige. Så det var en då som inte hade pengar till den där, till att gå in, det kostade $1.50 till att gå in på båten då, för förr var det fritt att gå in på båten då. Så den här lånade 1.50 utav en värmlänning till att gå in på båten och titta. Så när båten gick då stod den här Pelle, hette han, på båten och vinkade åt den andra. Så den andra brukar säga att han har betalt resan för den där till Göteborg. Ja, så kom de tillbaka samma väg igen, de där herrarna. You know.
Och det gick bra?
Och det gick bra då, vet ni, ja. Så var det en skåning, han skulle hem, men honom fick de tag i, så väskan. Då han var och köpt klockor på avbetalning, han i New York. Så du kunde köpa klockor där, sådana där bussklockor hette det, massa klockor. Han har köpt mycket saker på avbetalning, för han har väl jobbat lite grann och så. När man kunde köpa, det var ju så dåliga tider så affärerna ville sälja. Och då gick hans resväska till Göteborg och han, honom tog dem ut av båsen när de kom till Frihetsgudinnan där nere. Ja, han passerade ju Frihetsgudinnan där nere i morgon.
Så klockorna kom inte längre och inte han heller? Var det polisen som var inkopplad då eller?
Väl, det var, jag vet inte, det var väl tullen, jag vet inte vem det var som var
inkopplad.
Det
var någon som
hade
slagit land
då? Ja, någon har slagit land då, så jag fick ta ut av honom. De hade ju sådana här tågbåtar som gick med.
Och han kom aldrig...